Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är dags för den 100:e MotoGP-podden med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mårtensson. Andreas, välkommen får väl jag säga nu eftersom det är jag som inleder snacket idag.
Ja, men tack så mycket. 100:e avsnittet alltså.
Ja, visst har det gått fort?
Ja, jättefort. Tror du att när vi drog igång det här i mitt kök för 4 år sedan?
Nej, vet du, jag tänkte det här blir ett perfekt sätt att lära känna varandra och snacka ihop oss inför våra sändningshelger. Och det var väl mycket så vi använde det i inledningen, tycker jag. Vad säger du?
Jo, men det var det. Men 100 avsnitt. Det är bra jobbat.
Ja, det är det faktiskt. Och snittat på en timme ungefär per avsnitt, så det är några timmar vi har snackat. Bara poddat om det här ämnet och faktiskt spretat ut om oss själva och allt vad det har varit här på sluttampen.
Tror du det har blivit något bättre då? Från avsnitt 1?
Jo, men jag tycker att det är... Det kommer ju upp nya saker hela tiden. Dels från våra lyssnare, frågor, egna funderingar. Och med tanke på att vi också har rest och varit på plats på många fler race, så har vi också kommit i kontakt på och förkovrat oss själva under tiden här.
Ja, absolut. Jag tycker det också. Det blir spännande. 100 nya avsnitt nu då.
Minst. Ja, vi får sikta det. Vi får sikta mot det åtminstone. Ja. Men du, visst flaggade vi för att det så här skulle vara lite special. Är det något special? Har du tänkt ut någonting speciellt här inför dagen?
Alltså jag har ju det, men vi är inte riktigt framme än. Så vi får skjuta på det lite grann på framtiden. Men i vilket fall som helst, från och med nästa avsnitt så kommer en ny programpunkt. Och då tänker jag mig att då är det avsnitt 101. Då tänkte jag att vi skulle gå igenom alla som vi känner till med startnummer 1. Eller som betyder någonting extra. Eller vad som är startnummer 1 för oss.
Vad man tänker på helt enkelt.
Ja, du kan få börja nu om du vill med startnummer 0. Är det någon som har haft startnummer 0 i historien?
Du, där blir jag lite osäker. Det är väl sån här föråkare eller testförare möjligtvis som har haft det. Jag tror i race-sammanhang är jag högst osäker på om jag har sett faktiskt. Det är blodgruppen, ja. Då på skinnställe man kan sätta någon gång. Inte mer va?
Nej, inte mer. Nej, jag tror inte heller jag har sett det. Jag tror någon av Ducatisarna som kör de här two-seater, alltså när de skjutsar. Är det inte Mamola eller Battini som har 0 på en av de där duckarna?
Ja, han kanske har det. Då är det helt unikt i så fall.
Ja.
Undrar om inte de här... Inte nej, precis. Och sen har jag för mig... Jag har ju sett lite rally när jag var yngre. Undrar om inte de här föråkarbilarna hade 0. Och ja, så var det någon liksom nedräkning till den första bilen. Men jag minns inte hur det där var upplagt riktigt.
Nej, nu blev det en liten teaser här. Redan med startnummer 0. Men nästa vecka alltså, då ska vi gå igenom startnummer 1. Och är det någon av lyssnare som har någon speciell startnummer 1 de tänker på, så dra iväg ett mejl eller dra iväg ett meddelande på Instagram eller någonting. Nästa vecka, det blir ganska enkelt med startnummer 1, men det kommer kanske bli svårare ju högre upp i numren vi kommer.
Ja, det kan dyka upp lite mellannummer där också som gärna undviks, otursnummer och liknande.
Det kan vara det. Men det finns de som har haft det också.
Ja, det är klart. Men du, annars då? Läget med dig, är det bra?
Det är mycket bra. Det har varit lite kallt som alla har känt och det ska bli skönt när det blir lite varmare tycker jag. Våren börjar komma, det blir lite ljusare på eftermiddagarna och det betyder ju snart premiär och det är ju egentligen den inräkningen jag följer. Det blir ju sådär i den här branschen, man lever säsongsvis.
Ja, faktiskt. Och idag då, vi har ju ändå programpunkter här, jag tycker det ska bli kul. Vi har en hel del nyheter kring teampresentationer och lite grann om de olika fabrikaten. En hel del förarnyheter och lite rykten och skvaller innan vi sen också tänker ägna den här podden åt Moto3-klassen som annars är lite undanskuffad i MotoGP-podden.
Yes, det är lika bra att köra igång på en gång.
Jag tycker vi gör det. Det här med hojar och team då... Dels så har ju, och då kan vi faktiskt gå till dagen, det är måndag idag och det är fabrikat som är på gång och testar på plats i Spanien på Jerez.
Ja, men det är ju det. Äntligen så är det lite hoja på banan igen. Honda bland annat, Aprilia, KTM är på plats nere i Jerez och kör sina första tester med testförarna.
Och vilka namn är det som snackas där? Jag vet att Kallio har fortsatt förtroende hos KTM. Hur tänker Honda annars kring Bradel och hans roll då som testförare VSD med hans raceframträdande under säsongen som gick?
Ja, Honda har faktiskt fått lite kritik från KTM där de tycker att de får liksom bestämma sig nu. Antingen så är Bradel testförare eller så är han raceförare. Tycker att det är lite konstigt att han testar hela tiden om han sen kör hela säsongen. Det vet vi ju inte än, vi vet ju inte riktigt när Marquez kommer tillbaka. Där är också lite nyheter faktiskt runt Marc Marquez som var på återbesök hos läkaren i Madrid då förra veckan. Och jag tycker det var positiva besked. Det man kunde utläsa från pressreleasen från Honda och HRC så var det positiva besked därifrån och såg några bilder nu på Instagram som Marquez själv lägger ut. Så att jag ser positivt på att han kan komma tillbaka. Ja, kanske inte till premiären, men det ser bra ut ändå tycker jag.
Men fortfarande är det såklart svårt att säga något datum eller vecka ens kring hans eventuella comeback då.
Ja, och jag tror inte han vet det själv. Han kanske har en målbild, men jag tror inte han vet riktigt själv när han kommer att vara redo för att göra en comeback. Men jag tycker ändå det man kan tyda av olika Instagram-inlägg, pressreleasen förra veckan, så att det ändå går enligt plan. Och planen var ju att det är läkt på 3 månader, sen så tar det ungefär 3 månader innan man är fit for fight efter att ha tränat upp sig. Och som sagt, nu har det ju gått då 2,5 månader, så att ja, vad ska man säga, men positivt tycker jag det går.
Mm. Men funderingen där då med, från KTMs sida med Bradel som antingen testförare eller raceförare, vad handlar det där om egentligen då? För vi vet ju samtidigt att man de senaste åren har dragit ner ganska mycket på testverksamheten för ordinarie förare.
Ja, men det handlar ju om att man inte får testa hur mycket som helst som ordinarie förare. Och det kringgår de ju på något sätt nu då när han är testförare. Skulle det visa sig att han kör hela säsongen så har han ju som ordinarie förare då plus testförare kört mer än vad man egentligen får göra. Så att det är ju det handlar om. Men jag tror att det där kommer lösa sig själv, för jag tror att han kommer inte köra speciellt många race den här säsongen, utan han kommer... kanske börja säsongen i Qatar, Portimao, möjligtvis. Sen får vi väl se då om Marquez är tillbaka.
Men tanken på att ersätta Marquez då eventuellt med Dovizioso, den är helt släppt känns det som.
Det känns som att det kommer längre och längre från desto bättre det är med Marquez. Vi har ju pratat om det flertalet gånger i den här podden och jag står fast för det. Blir det bara något race, då tror inte jag att Dovi kommer vara involverad, utan att Bradel kommer få ersätta. Skulle de se att det går jätteroligt med Marquez så att han är borta hela säsongen, ja, då kanske de ringer Dovi. Men i det här läget när vi ändå ser ljuset i tunneln, det positiva besked från Marquez lägret, så tror jag faktiskt att han är spolierad i detta läget just nu då.
Ytterligare namn då, du var inne på det här med startnummer 1. Det har ju också varit diskussioner den senaste tiden och man har dividerat om huruvida Johan Mir ska starta kommande säsong här med startnummer 1. Hur blir det här nu? Det verkar vara klarlagt.
Ja, de gjorde ju en stor pressrelease av det där att om 12 dagar eller vad det var för någonting, då kommer vi ha en ett announcement, tillkännagivande. Hur ska Miri göra? Ska han välja 36 eller ska han välja nummer 1? Och då gick ju ryktena och då trodde man ju själv också, ja, men gör de en sån här stor grej av det, då blir det nog 1 ändå. Och så blev det inte det, utan det blev antiklimax, det blev 36 igen. Så jag vet inte riktigt vad de hade den där pressreleasen för.
Men jag håller med dig, det känns lite som antiklimax. Nu är ju förarnas startnummer så förknippade med dem själva. Men jag hade ju önskat att fler valde att ha nummer 1. Jag menar, det börjar bli mer ovanligt att ha 1 än att ha den.
Ja, vi får väl återkomma till det nästa vecka då i våran programpunkt. Men jag håller med dig. Det kanske var sista gången i hans karriärliv som han kan ha nummer 1 i kungaklassen i MotoGP. Och då tog han inte den chansen.
Nej, jag är lite inne på den linjen också där faktiskt.
Men vi återkommer till det. Vi får ha lite mer resonemang om det där nästa vecka.
Vi kör så. Vidare bland förarbanken här då. Saker som har hänt och som vi inte har snackat om. Vi vet ju att det pågår pandemi, covid-19, corona. Fler förare som har drabbats. Fabio Quartararo bland annat.
Ja, tillkännagav här att han hade covid i december och att han var i stort sett fit for fight nu igen och var tillbaka på 100%. Men jag är inte förvånad faktiskt att det dyker upp lite covidfall som kanske inte riktigt tillkännagavs när det väl inträffade. Utan att det har mörkats lite, om man nu får säga så, nu när det är off-season och sen kommer fram efteråt helt enkelt när allt har gått bra och man är tillbaka på banan. Så att jag är inte förvånad om det kommer några fler fall heller för den delen bland förarna.
Nej, för det är ju en hel mängd förare om man räknar in alla klasserna och alla ut och rör på sig och reser runt. Så att nej, otroligt är det ju inte. Men då får vi hoppas att Quartararo är, som du säger, tillbaka fit for fight när det väl drar igång här.
Ja, och det kan ju faktiskt vara så. Quartararo är ju en av dem som är ändå huvudkandidat till att vinna mästerskapet i år. Det kan man ju inte säga annat.
Nej.
Han är en av dem. Det kanske är 5 stycken totalt som har chansen, men han är definitivt en av dem. Och på något sätt har haft det nu då. Det kan ju vara positivt lite för hans känsla när han går in i säsongen. För en covid-19 här i början på våren och missa ett par race, det kan ju förstöra hela säsongen.
Ja, men det såg vi ju redan 2020 här, för jag tänker nu på Jorge Martin, Moto2 där, som definitivt hade varit titelkandidat i just Moto2.
Ja, exakt. Så, nej, men det är nog, det kanske lugnar honom lite åtminstone.
Känns så. Du, övrigt på förarfronten här, nu har vi snackat... Vi har snackat Marcus lite grann, lite om Mir, Quartararo och Bradel. Det har varit uttalanden också kring om vi går in på ryktes- och skvallerfronten här. Rossi har varit ute och svingat lite grann, visst är det så?
Ja, Rossi har varit ute i någon intervju där och svingat lite grann att det som Marcus då gjorde enligt honom då 2015 var ju helt... oförlåtligt helt enkelt.
Ja, och vad tänker du kring det uttalandet då? Det känns ju gammalt rakt nu med att gå ut och snacka om det som hände där för 5 år sedan.
Ja, 6 till och med, va?
Ja, 5, till och med det.
5-6 år sedan, ja. Ja, nej, men det känns ju gammalt, men det har ju uppenbarligen rivit upp ganska starka sår i honom, och vi vet ju vad fansen också, vad det har rivit upp i alla fans här runt om i världen. Så att det är klart att det är en laddad händelse. Jo, laddad rivalitet, de två.
Ja, det handlar om en VM-titel också. Det var väl det i förlängningen som inte blev som det hade kunnat bli för Rossi där.
Ja, exakt.
Men du, då nämner ju du också Marc Márquez här i samband med Rossi. Och båda förarna har ju varit de som har dragit den här cirkusen till stor del, måste man ju säga. I alla fall har de som har liksom stuckit ut ordentligt under lång tid här och med många VM-titlar. Men Marcus då, bakslaget här med skadan under säsongspremiären, eller från säsongspremiären 2020, Det har ju också lett fram till att han sägs ha tackat nej till lönen det här året. Stämmer det, Andreas?
Ja, det sägs så. Sen om det stämmer eller inte, det är en bra fråga. Men jag kan tänka mig att det stämmer. Varför skulle det inte stämma om det väl kommer ut?
Men vad finns det för anledning till att han gör det här då? Det är ingen, det existerar ingen sjukpenning i den här branschen.
Nej, man kanske har så han klarar sig ändå.
Så är det säkert. Men hur har Honda reagerat på det här då?
Nej, men de har ju tackat nej till det. Och sa att de tackade för gesten, men att det är inte aktuellt helt enkelt. Utan, ja, men ryktesvis då mellan 15 till 20 miljoner euro per säsong. Och nu har jag ett nytt kontrakt med som börjar den här säsongen då. På uppskattningsvis då 100 miljoner euro. Ja, över 4 år.
Ja, det är fantastiska summor det handlar om då. Det kan vi ju konstatera. Men det är ju också toppen utav toppen när det gäller motorcykelförare. Så är
ja, visst är det så. Jag läste någonting där han, Carlo Pernat, italienaren som tycker om att vara ute i media och svinga lite grann. Han trodde bara att det var politik i det där, att det inte stämde överhuvudtaget. Men ja, det låter det vara osagt.
Mm. Du, när vi nu är inne på pengar och annat gällande förare och kontrakt. Vi vet ju också att det har rört på sig på hojsidan, alltså på fabrikatsidan här, när det gäller kontrakt och förlängningar med Dorna. Det är ju flera märken nu som har förlängt sina kontrakt i MotoGP ända fram till och med 2026.
Ja, Yamaha idag till exempel, när vi spelar in det här, det är måndag. De har haft sin teampresentation här tidigare under dagen. Väldigt konstig presentation med någon fejkad bakgrund som såg ut som något tv-spel från 95. Men det var väldigt konstigt det där. Men teampresentation blev det, och i samma veva så förlängde de då kontraktet med 5 ytterligare år.
Mm. Och när vi är inne på Yamaha då, det är ny förare, intressant med Quartararo i fabriksteamet såklart. Vad säger du om hans chanser för övrigt i bredvid Vinales där?
Stora chanser. Båda de förarna har stora chanser att verkligen etablera sig i toppen och ta segrar båda två. Och vi har ju pratat om det lite. Vi kommer komma till det i en framtida podd när vi går igenom alla märkena. Men jag rankar ju Yamaha väldigt, väldigt högt den här säsongen. Jag tror att de har fått ordning på de grejerna som inte var bra förra året. Med motorn och med chassit. Sen återstår ju att se, det är ju en av de långsammaste cyklarna, så kommer vi komma ihåg. Men som sagt, det är i slutet på rakan en gång varje raka. Men kan man komma iväg så som de har gjort här från start, ja, men då har de bra chans. Kan de inte det, så är de i lite mer problem.
Och när du nämner det, den före som var vassast på slutet, det var ju faktiskt Morbidelli. Och han satt på den med sämsta specifikationerna. Det har ju också skrivits lite grann om, och Lynn Jarvis har uttalat sig här kring just det här beslutet att inte uppgradera Morbidellis cykel här under året i takt med resultaten också.
Ja, exakt. Utan han kommer ju få köra på likvärdigt material som han gjorde förra säsongen, alltså någon hybridversion som Stigefelt uttryckte det här i några poddar sen. Så att, vi får väl se helt enkelt. Kan de tagit ett stort steg Yamaha till den här säsongen, och då är det ju en nackdel för Morbidelli, men vi vet ju inte heller om det är en stor förbättring jämfört med förra året eller jämfört med hans material. Så att, jag ser inte det just nu som en stor nackdel för Morbidelli, och jag tror att han är rätt trygg i det beslutet också. Han kör på väl beprövat material.
Och fortfarande, även med resultatet i år, lite som underdog då, rent i och med att man då vet att det saknas lite materialmässigt, så verkar det som att både Morbidelli tillsammans med, nu tappar jag namnet här på hans crewchief.
Ramon Forcada.
Forcada är det, ja. Jo, men att man verkligen gör det yttersta för att få den här cykeln att funka.
Ja, exakt. Jag ser också honom som lite underdog, men om man tänker efter så är han ju inte det. Han, som sagt, han slutade ju två i mästerskapet förra året, och om inte om vore om så hade inte hojen gått sönder och allt vad det var. Han hade inte kraschat på Red Bull Ring, eller Sarko hade inte dragit om kullan där. Det finns många sådana saker, det fanns det för alla förare, men det var väldigt nära, ska vi komma ihåg, för Morbidelli.
Men tydligen pengaskäl också. Det är klart att den här pandemin har påverkat ekonomin för många, inom många branscher under det här året. Och det är väl så som Lynn Jarvis förklarar här också, med att man inte har uppdaterat Morbidellis cykel under säsongen.
Ja, jag tycker att det ändå är... Det är lite anmärkningsvärt ändå faktiskt. Sluta tvåa i mästerskapet, då är den Yamaha-föraren som slutar högst upp. Men med sämst spes även denna säsongen. Och då ska vi komma ihåg att till förra säsongen, alltså förra säsongen, alltså 2019, då var det ju han som satt på det vassaste materialet i satellitteamet. Det vill säga att då trodde Yamaha väldigt mycket på honom. Sen gjorde han en lite sämre säsong då 2019. Men den här säsongen har ju varit... eller som gick här nu, den var ju bättre än vad någon kunnat förutspå egentligen. Mm. Och han slog ju Quartararo med rätt många poäng till slut.
Han gjorde det. Ja, intressant det där styrkeförhållandet de emellan. Men nu slipper de åtminstone varann i teamet. Och då finns det ju, har det ju visat sig då, utrymme för en fullfabrikare till. För Rossi kommer att ha fullfabrikare fast han åker i Petronas-teamet.
Jag tror det kommer gå bra för Rossi också faktiskt. Det blir väldigt spännande att se förarmässigt hur stark han kan vara den här säsongen. För jag tror han kommer i helt rätt miljö nu. Han slipper lite av det här fokuset på sig som han ändå har som fabriksförare. Han kommer tillsammans med en av hans bästa vänner i samma team. Och vi vet vad Petronas-teamet går för, vilken mentalitet de har där inne och stämning. Jag tror att det kommer bli jättebra för Rossi och ja... Vi ska inte räkna bort honom. Det hade varit kul om man kunde ta en pallplats till och komma upp i 200 och några segrar till. Så, ja, det är väl 7 segrar någonting till Agos tror jag, men det blir väl tufft kanske.
Ja, nej, men jag håller med dig där. Just med få bort lite press från axlarna och kanske blomma upp nu. Kan ju faktiskt vara hans sista säsong också, det vet man ju inte fullt ut ännu.
Nej, det känns inte som att det är det. Det är mycket som tyder på det, med utgående kontrakt för Petronas-teamet hos Yamaha. Rossi på väg in med eget team nu, en cykel den här säsongen med hans brorsa dessutom. Det är många sådana där parametrar. Och sen fyllde han ju år här bara för någon dag sedan.
Mm, ja. Ja visst, nej, jag håller med dig där. Det är mycket som talar för det, så är det faktiskt.
42 men... basta.
Ja, det är helt otroligt egentligen. Och det här med hur länge han har åkt i VM-sammanhang. Var det premiär 96 eller säger jag rätt där? Ja, i alla fall i 125-klassen då.
Ja,
ja det är mycket vatten som har runnit under broarna sedan dess, kan man ju säga.
Ja.
Men när vi är inne på fabrikat här då, Yamaha pratar vi om. Och jag skulle också vilja lyfta KTM i den här podden, därför att de har ju också haft teampresentationer, och där är det är ju väldigt intressant, för de har ju faktiskt 4 fullfabrikare uttalat på griden, och dessutom i år då ett satellitteam som faktiskt ser ut som det officiella fabriksteamet i färgsättning, om jag får säga mitt.
Ja, verkligen. Det var det som slog mig också. Det var rätt snygg där, även fast jag har lite svårt för orange, alltså. Jag vet inte varför. Jag tycker ju McLarens bilar i F1 när de var orange. Det är inte min...
Det är inte favoritfärgen.
Nej, det är inte favoritfärgen. Även fast jag tyckte att de var väldigt snygga faktiskt. KTM Tektra-cyklarna nu då. Och precis som du säger, de såg ut som att det var de som var fabrikerna. För de har ju blivit av med sin huvudsponsor där. Red Bull var det väl som på något sätt sponsrar dem via någon organics-dryck eller vad det var för någonting hittills. Ja. Men den har de blivit av med, så nu är det bara orange och KTM.
Ja, och den ser verkligen fabriksmässigt ut också, för det är inte mycket, det är inga stora sponsorer som tar upp yta, utan det är den här orangea KTM-färgen, ursprungsfärgen.
Ja, det är verkligen det. Och så Ready to Race, som deras slogan är, KTM då, på underkåpan. Så att, ja, men kul presentation tycker jag ändå. Och det som slår mig med just KTM, det är ju personalen som jobbar där. Alltså alla 4 förarna, jag kan inte säga något negativt om någon av dem. Om vi tar då Oliveira, Brad Binder, det är 2 ödmjuka förare, killar, snabba, bra på engelska, Oliveira då, och Binder är inte så konstigt kanske då, i och med att han är sydafrikan. Och sen Petrucci då in i Tektra-teamet också, fötterna på jorden. Och sen har vi Lekona då som ändå får se som en talang och lite rookie igen då, även fast han körde förra säsongen.
Ja, men att tillägga till det också här med både Binder och med Oliveira som också är rena KTM-produkter. De har ju kört för KTM under hela karriären i princip och dessutom kört tillsammans förut. Jag tror att det där kan bli hur bra som helst och det kan även bli väldigt bra för just Petrucci som du nämner. Kanske snäppet bättre då för Petrucci med sin erfarenhet än för Lekona tror jag.
Ja, jag tror det. Och sen även personalen bakom där med Pit Beirer som är chef över det hela och så Leitner som är i fabriksteamet och sen Poncharal. Det är ändå, det känns som att det är rek och killar där på något sätt. Det är, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det.
Nej, men Beirer är ju för detta VM-förare i motocross. Jag törs inte uttala mig om man har någon VM-titel, men han var ju åtminstone toppförare innan olyckan och hans skada. Men han vet ju vad det handlar om att köra och det på något vis tror jag genomsyrar hela uppsättningen där med personal och runt den här MotoGP-satsningen. För att man kan väl också säga det här jämförelsen med Suzuki som kommer tillbaka där och Davide Brivio som vi har pratat om tidigare, hur man bygger upp en satsning och det blir ju lite pionjäranda. De har ju verkligen haft som målsättning, de bygger ju allt från grunden och kör också lite egna lösningar här med ram och med fjädringskomponenter till exempel.
Ja, de gör det och de får verkligen ordning på grejerna och tog alltså 3 segrar förra året och det blir intressant, vi var inne på det förra veckan eller om det var veckan innan det här med hur kommer det gå för Oliveira nu när vi kommer tillbaka till Portimao och det är alltså 3:e racet. Det blir intressant att se.
Lite grann alltså om hojar och team, förare, rykten och skvaller här i denna den 100:e MotoGP-podden. Jubileumspodd alltså som strax tar oss vidare till Moto3-klassen, uppställningen inför säsongen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Andreas, då tycker jag vi kikar in på Moto3-klassen också. Förra säsongen, 2020, Albert Arenas världsmästare, Tony Arbolino, Ayo Gura, slutade på samma poäng, men i den ordningen jag nämnde där i mästerskapet. Och sen var det Fernandes och Vietti, då har vi de 5 första i fjolårets mästerskap. Alla de har klättrat vidare i karriären till Moto2.
Ja, det är egentligen ovanligt många som tar steget upp. Raul Fernandes var väl den senaste i raden som man var lite förvånad över att han tog klivet upp från sin fabriksstyrning hos KTM i IO-teamet, men rätt upp då till Moto2-klassen.
Mm. Och precis som i förra podden där när vi snackade Moto2 just så blir upplägget här och tar dem team för team då. Och Aspar-teamet, de fortsätter ju men de kommer byta fabrikat till GasGas. De har ju för övrigt blivit uppköpta utav KTM med Sergio Garcia och Isan Guevara. Och där har vi ju 2 intressanta namn, 2 spanjorer.
Ja, exakt. Och Garcia som faktiskt har, han tog ju någon seger här för något år sedan. Han körde Honda, nu byter han då fabrikat. Det blir intressant att se om han kan få sitt genombrott lite grann ännu mer. För förra säsongen så gick lite knackigt inledningsvis, men sen så gjorde han ju faktiskt bra resultat och blev ju nia i mästerskapet till slut. Sista racen, 2-2-4.
Mm. Riktigt stark avslutning. Och sen då ett team med en rookie i klassen och dessutom en rookie då med en titel i det spanska öppna mästerskapet.
Ja, och tar man titeln där, då är man en riktigt, riktigt bra förare. Det vet vi, han kommer etablera sig garanterat i den här klassen. Sen kanske det kan ta någon säsong eller två, det gör det oftast. Men med att han kommer etablera sig, det är jag helt säker på.
Och vad gäller fabrikater och gasgas, där kan man väl förvänta sig ungefär samma performance som hos KTM då och Husqvarna?
Ja, exakt. Det är väl en KTM i gasgasfärg, gissar jag på. I alla fall inledningsvis.
Honda Team Asia sen då. Där kör man såklart Honda, Andy Farid Istihar och Yuki Kuni som förare.
Ja, Istihar som plockas ner då ifrån Moto 2-klassen där han inte gjorde, han gjorde inte bra resultat där förra året helt enkelt, utan får kliva ner till Moto 3 igen. Byter plats med Ai Ogura som då tar klivit upp. Ogura som, ja, vad blev han i mänskapet? Han blev trea till slut. Ner med Istihar, och Istihar är ju egentligen en Moto 3-förare från början, så att det stämde inte för honom helt enkelt i Moto 2, men kan mycket väl stämma bättre i Moto 3.
Mm. Vad säger du om Kuni då som för bredvid?
Ja, men han var lite vad ska man säga, osidosatt förra året. Det var Ogura som gällde i det teamet och lyckades inte plocka en enda poäng även fast han körde hela säsongen, så att han behöver ju lyfta upp sig. Han hade någon 16:e plats, men ja, det är ju topp 15 som får poäng, så att han behöver lyfta sig för att kunna vara kvar i teamet tills nästa säsong.
Ja, jag tror samma där. Sen är det ett team med dels VM-titlar och kanske lite underpresterande utav Dennis Foggia och Javier Artigas i Leopard Racing. Det är det vi snackar om.
Det är det vi snackar om, ja. Och för italienaren där, så Foggia, så ja, vad har vi honom egentligen? Det är svårt att veta, för att han är lite upp och ner. Han är vissa race superbra, vissa race inte lika bra. Så att vaknar han på rätt sida, så absolut kan han vara en av dem som kan vara med och slåss om mästerskapet faktiskt. Och han är ju på en riktigt bra cykel i ett riktigt bra team. Leopard Racing som har vunnit åtskilliga titlar. Mir senast.
Mm. Foggia som slutade tia. Så att han behöver lyfta sig, men han hade faktiskt en seger förra året och den kom hyfsat tidigt på säsongen i Tjeckien redan, så att som du säger där, högt och lågt blandat för
och vilken faren. Uppkörning han gjorde i Portugal. Han fick två stycken long lap penalty och stämmer, körde ändå upp sig till en andra plats.
Ja, riktigt vass säsongsavslutning.
Ja, riktigt, riktigt, riktigt vass. Och sen har vi Artigas eller Artigas, jag vet inte riktigt.
Nej, där är jag fortfarande osäker. Jag vet att vi har fått uttalstips där. Jag måste kolla närmare med, det kan ju också skilja faktiskt vilket område i Spanien han kommer ifrån.
Ja, exakt. Jag vet inte exakt var han kommer ifrån. Barcelona säger jag här. Så han är från Katalonien. Mm. Men lyckades ta en andra plats då förra året i SEV Moto 3, det vill säga spanska mästerskapen. Gjorde ju ett inhopp 2019 just i Leopard Racing i Valencia sista och tog ju en pallplats där. Det var ju otroligt att han lyckades med den där tredjeplatsen som han tog.
Ja.
Kom från Honda, ingenstans.
Ja, Honda för Leopard Racing vidare. Och flera Honda-team, Petronas kör vidare med Honda. Här har vi en intressant föruppställning med John McPhee och Darren Binder.
Ja, jag vet inte vem jag tror mest på tänkte jag säga, men McPhee då som gjorde en bra säsong, han behöver bara få det att släppa lite emellanåt och höja sig från de här lågvattengrejerna som han håller på med ibland. Han kraschar lite för mycket. Farten har han, men lite för mycket misstag. Slutade sjua i mästerskapet till slut då. Vi hörde ju Johan sa där att det tyngde nog honom lite, det där kontraktsnacket. Han hade ingenting färdigt. Dixon överpresterade i motor 2, vilket gjorde att han får vara kvar där nu. Det vill säga att McPhee, som hade kontrakt att ta klivet upp till motor 2, inte fick göra det på grund av att de är fullt i teamet. Fortsätter i motor 2 eller motor 3, och det blev nog, som Johan sa, där lite för mycket i skallen för McPhee, och det var ingen bra andra halva säsongen 2020.
Nej, och precis som du sa också, 5 nollor hade han McPhee, och ändå 7 i mästerskapet. Jag tror att kan han få bort dem där, då kan han vara med i toppen bara av den anledningen. Men vast motstånd om Binder får fason på sin körning och höjer sin nivå snäppet. Och det har ju, ja, jag tycker på något vis att det sitter i huvudet på honom. Farten har ju Binder definitivt.
Ja, definitivt. Och tog ju en seger förra säsongen, även en andra plats, och satt kanske på den sämsta cykeln i det sämsta teamet förra säsongen och fick överköra den cykeln. Har ändå lugnat ner sig lite med de här, ja, ska vi säga, tuffa körningen, milt sagt, som man har hållit på med. Jag tycker det var bättre 2020, och det blir jätteintressant att följa om Johan och hans team kan liksom sänka axlarna lite med honom så att han känner sig tryggare, lugnare. Så tror jag det kan gå riktigt, riktigt bra för Binder.
Mm. Ja, vidare bland Honda-teamen då. Riva Cold, Snipers team. Där hade vi förra året Arbolino som alltså slutat 2 i mästerskapet. Han ersätts ju 2021 här utav Andrea Minio, och så åker Filip Salac vidare.
Ja, Minio där som inte fick någon plats kvar då, i och med att Sky Racing VR46 la ner styrningen då i Moto3. Tar klivet över till Snipers-teamet istället, och det är ju ett riktigt bra team, det är inget snack om den saken. Honda åker om dessutom, så han byter tillbaka nu då igen. Han har bytt lite fram och tillbaka senaste säsongerna. Han körde ju KTM visserligen hos Aspar, men tillbaka till KTM i VR46, och så är det Honda nu då som gäller. Tillsammans med Salac som, ja, han blixtrade till några gånger förra säsongen. Kanske kan få sitt genombrott denna säsongen.
Ja, han har ju, som du säger, han har ju bra teamkollegor. Hade det även förra året då med Arbolino. Och jag tror också att det skulle kunna gå vägen lite bättre för Salas den här säsongen. Ytterligare Honda-team. SIC 58, Squadra Corse med Lorenzo Felon och Tatsuki Suzuki. Där åker ju Suzuki vidare i teamet, och Felon en nykomling i klassen.
Ja, intressant att följa Felon och hans framfart. Han har ju en berömd far.
Ja, han är ju tidigare... vad hade han för roll där kring Sarko egentligen?
Det var manager, va?
Ja, jag skulle säga att det var manager. Men han verkar ju nästan haft en bredare roll än så. Men det är i alla fall hans son här. Och han är ju skolad från start, från unga år, och åkte spanska mästerskapet förra året. Sluta 10 där.
Ja, så att det inte superbra resultat ändå, men jämför med Artichas till exempel, eller Guevara.
Ja, vidare med nästa italienska team. Team Gresini Moto3, även de på Honda. Och där får vi nästan inleda med nuläge kring teamchef Fausto Gresini. Vad vet vi där, Andreas?
Ja, han har ju drabbats av covid-19 riktigt, riktigt hårt. Har legat på sjukhusen i slutet av december alltså. Så att en lång tid. Och rapporterna nu faktiskt idag sa så att det har försämrats läget. Att han är i koma igen. Och det är ju inte första gången. Så att det är riktigt, riktigt risigt.
Mm. Jag läste någonstans lunginflammation och såklart nedsatt lungfunktion överhuvudtaget. Och ja, det är... dåligt läge just för Fausto Gresini där. Men tittar vi på förarsidan då, så ser det ju ljusare ut. Gabriel Rodrigo och Jeremy Alcoba i sadeln på deras Honda.
Ja, nu börjar det bli sista chansen för Rodrigo. Vi har sagt det ett par säsonger, men farten har han, men han kraschar för mycket, gör för mycket misstag och behöver sätta ihop den här. Han har ju ingen seger än i klassen. Det låter konstigt, för han är alltid med i toppen och slåss, men behöver få det att lossna.
Ja, och jag har ju slagits av det många gånger, hur hans förmåga eller oförmåga att befinna sig på rätt ställe. Han har förmåga att vara på fel ställe under racen och sakta också halka bakåt.
Ja, verkligen.
Ja, vi hoppar över till Husqvarna tycker jag nu då, med Sterilgarda Max Racing Team där som kör med Adrian Fernandez och Romano Fenati den här säsongen.
Och Fernandez som är alltså bror med Raul Fernandez från spanska mästerskapen. Raul Fernandez alltså i KTMs Moto 2-team till den här säsongen. Körde ju något race här också, sista race tror jag det var som man körde som ersättare. För var det inte Salac i Snipers-teamet som man körde med i Portugal? Gjorde väl ingen framträdande roll riktigt där och inga superbra resultat helt enkelt. Och sen har vi Fenati.
Ja, honom vet vi vad han kan i alla fall.
Ja, han vet vi vad han kan. Han kan blixtra till. Han tog en seger förra året och ja, han är inte ung och lovande heller längre, men vi får väl se om han kan sätta ihop en hel säsong på ett bättre sätt än vad han gjorde förra säsongen. Vi ska säga med det om Fernandez. Han kom in där på ett litet bananskal, för det var ju egentligen Alonso López var ju klar för teamet. Och sen bara för några veckor sedan nu så bytte de helt enkelt. Fernandez in, López ut, verkar vara ekonomiska orsaker bakom det bytet.
Mm.
Ja. Men sätter ju López i en väldigt taskig situation.
Ja, det kom ju väldigt sent som sagt var den rokaden och förändringen. Men det är inte helt ovanligt tyvärr det där med ekonomin, för att det vet ju du likväl som jag där, särskilt i de mindre klasserna så handlar det ju också om att ha med sig pengar på sig in i teamen ofta.
Ja, exakt. Det kostar pengar att köra i de här klasserna också.
Ja. Skull Rider och spansk team med KTM. Däremot två italienska förare, Riccardo Rossi och Stefano Nepa.
Ja, ingen framträdande roll från någon av dem förra säsongen och ses väl som lite underdogs även denna säsongen. 25:e plats för Riccardo Rossi, 20:e plats för Stefano Nepa. Ja, vad ska man säga egentligen? De behöver höja sig helt enkelt om de ska vara med och slåss, och det är väl tveksamt om de reder ut.
Mm. Ja. Vi får se där, men vidare bland KTM-teamen då, Car Expert Prystel GP, där är Rusei Yamanaka och Jason Dupasquier, det är alltså japansk förare och en schweizare i teamet.
Och Yamanaka där gjorde ju en hyfsad säsong förra säsongen som var första året i Moto 3, han körde Honda, nu går han över till KTM. Se hur han kan ta det steget. För Dupasquiers del så blev det ju 0 poäng förra säsongen och 28:e plats då i mästerskapet. Och hade han som bästa en 17:e plats som bästa resultat på Le Mans.
Mm. Ja, det finns att arbeta med i det teamet och förarnivån. Sen har vi då SIP Green Power, också KTM. Från Frankrike det teamet med Kaito Toba och Maximilian Koffler.
Toba som åkt runt lite i teamen här nu fram och tillbaka. Körde ju KTM för Aki Ajo förra säsongen. Får inte fortsätta utan får ta det här klivet nu då och ta Binders styrning blir det ju i det här teamet. Och det är ingen toppstyrning direkt. Toba som inte gjorde någon vidare säsong heller för den delen då förra säsongen. Utan hade lite tungt med en 18:e plats. Men har ju faktiskt vunnit race. Vann ju premiären 2019 i Qatar.
Ja, tänk om man hittar tillbaka till den känslan och formen här. Men det kan vara fördel att han i alla fall åker kvar på samma maskinmaterial då, trots att det är annat team.
Ja, det kan det vara. Det kan det vara.
Sen har vi då Avincia-teamet och deras Moto 3-satsning med Niccolo Antonelli och Carlos Tatei. Och vi säger det här med sista chansen. Ja, det är väl Niccolo Antonelli där som dyker upp som en ytterligare förare som jag anser har sista chansen nu i år.
Det finns några utav dem, va?
Ja,
det
faktiskt.
Det är ungefär som Simone Corsi i Moto 2.
Ja.
Så är det lite så också med Antonelli. Utan han fick gå till Avincia-teamet istället då, KTM, till den här säsongen. Och ja, vi får se om man kan hitta någon nytändning. Han har ju förmåga att skada sig i alla möjliga situationer.
Ja. Det är stor nackdel för hans del. Tatei då, han är ju faktiskt blixtrat till ibland.
Ja, det har han gjort. 22 förra säsongen, bästa resultat, en 6:e plats som kom i första Valencia-racet. Så att, ja, kan han höja sig lite så kanske kan bli någon pallplats.
Mm. Sen har vi intressant team med Red Bull KTM Ayo Där är Sean Masia och Pedro Acosta. Där Acosta är rookie, slutade trea förra året i spanska mästerskapet.
Alltså både ettan, tvåan och trean från spanska mästerskapet som tar klivet över nu då till Moto 3. Och sen har vi den som jag rankar högst av allihopa i det här startfältet, Masia. Byter team från Honda, han körde ju Leopard Racing. Innan det körde han faktiskt KTM, så att han är inte ny på KTM utan han var ny på Honda istället. Tillbaka nu då till KTM och till Aki Ajo. Och jag tror på den kombinationen.
Ja, Ajo har vi sett lotsa fram världsmästare tidigare, men vad är det som gör att du håller Masia så högt då bland förarna?
Ja, men jag tycker att han kör bra helt enkelt. Snabb förare, bra på de här sista varvet-duellerna, så att ja, Masia kommer bli en utmanare om titeln.
Mm. Red Bull, Tech 3A-teamet med KTM-material, Dennis Öncü och Ayumu Sasaki. Och ja, vad säger du om den blandningen?
Nej, men de fortsätter med samma förare och det var ganska positivt, positiva tongångar där tycker jag förra året, så att de kan nog ta ytterligare ett kliv, både Öncü och Sasaki. Öncü som definitivt har gjort bättre resultat än vad hans brorsa gjorde, även fast hans brorsa har, som nu kör supersport istället, tog en seger där på Valencia, men Dennis Öncü körde bra, som för övrigt var med då, nu pratar jag om Can Öncü, en ganska vårdlig bilkrasch i Turkiet här för ja, en månad sen kanske.
Ja, jag såg bilder på det. De krockade hårt på väg till träningsanläggningen och ja, det får han vara glad att han klarade.
Ja, det kunde gått riktigt dåligt för den bilen såg inte bra ut.
Nej, det gjorde den inte. Men Dennis Öncü, jag vet att vi var kritiska till, nu är vi tillbaka här i Moto 3-klassen, Dennis Öncü, jag vet att vi var kritiska till hans körning ibland. Han var lite väl yvig och det behöver han få rätt till, komma till rätta med, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Ja, där är en relativt snabb genomgång av årets Moto 3-klass då inför säsongen 2021 som inte är mer än drygt en månad bort. Och ja,
vad har du för favoriter då?
Ja, favoriter. Jag gillade den förändring som jag såg under fjolåret på Darren Binder till exempel. Jag tyckte han var lite väl vårdslös tidigare, men jag gillar den här förmågan att köra om. Han är ju underhållande att se och så länge han inte gör rena galenskaper så tror jag så gillar jag honom för hans kämpavilja. Och som du sa där också, dåliga förutsättningar förra året med maskinmaterial. Så honom hoppas jag på. Sen säger jag som du där, fartmässigt och teammässigt tror jag mycket på Sean Masia den här säsongen tillsammans med Ayo-teamet. Det är nog de två förare som jag skulle lyfta främst. Och sen då om McPhee får bort sina nollor där så kan det ju leda långt för hans del också. Det kan ju också vara en sån här sista chansen till en VM-titel för hans del i den här klassen.
Ja. Ja, det kan det vara. Jag kan inte heller riktigt enas om bara ett par namn, men räknar jag här lite snabbt. Ska jag säga sex namn då som jag tror kommer vara med i den absoluta täten? Då tror jag på Sergio Garcia tror jag kommer vara med. Jag tror att Foggia kommer vara med. McPhee och Binder, båda då i Petronas. Suzuki tror jag kommer vara med. Och så tror jag på Masia.
Mm.
Där har du mina topp sex i Moto 3.
Ja.
Och sen blir det spännande med Artigas eller Artigas, vad han kan göra, för han tog en pallplats alltså i sitt wildcard som han körde på Valencia. Nu är det hemmaplan, hyfsat i alla fall, men har man den högsta nivån då har man en hög nivå.
Ja. Ja, men det blir intressant också den här säsongen just med att de fem namnen i toppen av mästerskapet faktiskt lämnar. Det blir det här maktvakuumet och någon bör ta taktpinnen här och viktig säsongsinledning som vanligt när det drar igång.
Ja, intressant.
Ja, det var Andreas. Det var allt för idag, ja. Ny programpunkt, vi får starta den nya vad heter det? Nya programpunkten när vi då går in på inte avdelning utan program. Nummer 101, avsnitt. Så är det bättre att säga.
101. Ja, exakt. 101 nästa vecka. Och är det någon som har någon speciell med nummer 1 så hör av er. Jag tror att vi har ganska bra koll på just ettorna.
Men det kan vara en av de lättare att ha koll på faktiskt.
Ja, det kan faktiskt. Kanske även när vi kommer till 46:an, 146:an. Så det kan också vara ganska lätt.
Ja, då rundar vi för idag tycker jag.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.